Välkomna till ännu en fredag med Samtidigt. Det här är en intervjufredag som så många andra fredagar. Med mig, eller jag måste börja med vad jag själv heter. Jag heter Erik Dahlin och jag är programledare. Och med mig har jag som vanligt Dick Eriksson från Samtiden.
Hallå, hallå.
Linus Bylund från Sverigedemokraterna.
Hej.
Nu har du kört den där rösten lite för många gånger tycker jag. Det börjar bli lite obehagligt faktiskt.
Jag försöker variera lite. Om du lyssnar på avsnitten så märker du att ibland säger jag hej hej och ibland säger jag hej.
Ja.
Ibland säger jag
tjoho.
Så att det där är inte riktigt sant.
Nej, då har du tre varianter. Du får jobba på en fjärde.
Ja, du jobbar en.
Vi har också en annan person med oss och han är lite grann som jag fast ännu lite mer på allting. Jag är lång, den här mannen är längre. Jag lyssnar på tung hårdrock, den här mannen lyssnar på ännu tyngre hårdrock. Jag har läst ekonomi, den här mannen har läst ännu mer ekonomi. Låt mig presentera Oskar Sjöstedt.
Hur känns det?
Jag vet inte, jag känner mig som mindervärdig helt plötsligt.
Ja, exakt.
Normalt brukar han bara trona över sammanhanget.
Men precis. Jag äter mycket, men han äter mer. Jag vet inte, kan du komma på något mer där du är superior? Förlåt, nu tog jag ett engelskt ord. Där du är överlägsen.
Nu öppnade du Pandoras ask. Ja.
Jag kanske är lite mer ödmjuk också. Nej då. Det finns nog gott om saker som du bräddar mig på, Erik, tror jag.
Jag hoppas det.
Vi pratade faktiskt om Erik pengar hela förra podden, så låt oss inte göra det den här gången.
Vi kan etablera att vi är jämställda helt enkelt.
Ja, ja, härligt. Vi är alla människor.
Kul att vara här i alla fall.
Ja,
oavsett hur det var med den saken.
Härligt. Vi pluggar ekonomi tillsammans faktiskt.
Ja, men jag pluggar lite mer.
Exakt, det var det. annars hade ju jag suttit där du sitter nu.
Exakt. Såklart.
Ja. Ja. Nej, men det var...
Och jag hade tjänat massa pengar istället, är det det?
Ja, precis. Exakt. Gått till näringslivet. Nej, men hösten 2001 fick jag för mig att jag skulle komplettera mina civilingenjörsstudier med lite ekonomi. Mm. Och då hamnade vi först i den här Aula Magna som rymmer typ 500 personer. Men sen efteråt så skulle man sätta sig i smågrupper och diskutera. Och då hamnade vi i samma klassrum där. Mm. Men vi pratade väl några gånger om ditten och datten, men poletten trillade inte ner för mig. Jag såg dig i media och sådär, men jag kunde inte liksom få bilder av den här studenten med ryggsäck och den här kostymklädde, välkammade finansministerkandidaten liksom.
Men, och 15 år emellan var
15 år emellan, men ja, inte riktigt, ja, men nästan. Men sen så var det
jag vill också för att lyssnarna ska förstå hur fullkomligt begripligt det är att du inte kopplar här, att Oskar hade ju pars på den tiden.
Ja, precis. Ja.
Det där kan du inte leda i bevis.
Nej, det kanske inte kan, men det måste finnas på ett gammalt foto.
Nej, men sen så poletten trillade ner när jag läste en intervju med dig, och så var en liten faktaruta så här, att har tidigare jobbat som tunnelbaneförare.
Ja, det stämmer.
Och då minns jag att du hade sagt det, då var någon synaps eller två synapser i min hjärna som kopplade ihop då.
Båda
mina hjärnceller väcktes till liv.
Det kan rekommenderas som extra jobb. Alla före detta och nuvarande studenter vet ju att det är ganska skralt och få ihop ekonomin. Och då är det ju trevligt att ha som extra jobb. Så jag jobbar mycket helger och sena kvällar och sommarlov och sånt. Så man hade råd att gå på tentapubben också. För det är därför man pluggar på universitet. Nej, det är det inte.
Är det svårt att köra den där tågen? Eller?
Nej, det är otroligt lätt.
Ja.
Det är bara en spak. Så man trycker framåt om man vill framåt. Och, inte bakåt om man vill bakåt, men bakåt om man vill bromsa.
Ja.
Det är gas och broms igen och samma spak.
Så då sparade du ihop till en slant så att du kunde gå på Gorgoroth på Kolingsborg.
Det gjorde vi också. Det var andra gången vi sprang på varandra.
Ja, exakt. Ja.
Först var det ekonomi och sen var det den här lite tyngre varianten av tung hårdrock.
Ja, precis. Det är så långt ifrån... Om man inverterar ett dansband så kanske
så får man det ungefär. Och de såg vi ju i somras, eller ja, förra sommaren blev det nu, va?
Jag missade det faktiskt, den spelningen. Det var väldigt sent. Och,
vi pratade om två herrarna om Sweden Rock 2019.
Just det.
Jag bara upplyste lyssnarna.
Ni lyssnar, ni får stänga av ett par minuter. Jag skojar.
Det är ganska kul, för att jag tänker alltid så här att jag och Oskar har nog känt varandra bäst och längst, men det visar sig att så är det inte, utan ni är ju studiekamrater.
Precis.
Fast du inte då visste vem han var för 15 år senare.
Han var ju ingenting då.
Nej, fast då var det inte så mycket att veta egentligen.
Nej, alltså. Nej, du var en före detta tågförare.
Men du borde ha rekryterat mig. Vi pratade ju rätt mycket politik i de här rummen. Och jag kom att jag var ju den som liksom försökte sätta mig emot de här 20 vänstervridna studenterna. Och du satt mest tyst faktiskt. Du kanske du bidade.
Och bidade min tid.
Ja, ja, exakt.
Men märk väl vad vi har pratat om i tidigare avsnitt om Ny Demokrati och sådär. Det är mycket möjligt att Oskar gjorde bedömningen att du inte var riktigt
ja, eftersom vi ändå är tillbaka redan 2001 så hade inte jag något politiskt eller partipolitiskt engagemang i alla fall.
Nej.
Och var inte medlem i partiet.
När blev du medlem?
Året efter.
Ja, samma som jag.
Ja, och det var ju också första året som man fick rösta i de allmänna valen i alla fall. Mm. Och det var först då som man började, alltså vartåt det lutade var väl ganska uppenbart redan då, men då var man ju verkligen tvungen att ta ställning. Och då gjorde jag det. Och blev medlem.
Och då träffades ni, eller?
Ja, fast det kanske var 2003 eller något sånt.
Det
där.
Var nog sent 2002 eller tidigt 2003.
Ja, jag kommer ihåg var det var någonstans första gången.
Det är fortfarande oceaner av tid sen, känns
det
som.
Det var på, inte på Lidingö, men vi hade varit på Lidingö. Kommer du ihåg det? Ja. Vi hade varit i olika såna här grillaartade flygbladsutdelningsgrupper och sen så träffades vi alla efter lyckat värv åt en pizza någonstans och jag kommer ihåg att jag liksom kände att fan vad skönt med en normal snubbe i någorlunda rimlig ålder. Jag vill inte tala illa om alla gubbar jag var med då så att säga, men det var ändå ganska mycket fullt normala äldre men också en del yngre som var lite, som inte var riktigt min stil, som var lite kufiga, som var lite som inte hade liksom riktigt min syn på politik och sådär. Men så kände jag att här har vi en kille med page och Manowar-mössa som tycker som jag i det mesta. Och sen så blev det ju så att vi umgicks jävligt mycket i väldigt många år. Och vi, om jag inte minns fel, så var Oskar också med när jag första gången träffade Jimmy Åkesson. Jag vet inte om det var första gången du träffade honom.
Det får vara osagt.
Kan ha varit på Lövet i alltså Lövenbroj, den gamla krogen i Fridhemsplan. En julfest, kan ha varit 2003-2004.
Det kan nog stämma.
Tror jag. Mm. Och sen ja, och då var det liksom, så man kan säga att Oskar var första steget för mig att inte klippa mitt medlemskort.
Jag tänkte att du skulle klippa håret.
Jag var inne på det tidigare att jag liksom upplevde att Stockholm på den tiden när jag gick med i partiet var, eller då upplevde jag att partiet var lite knasigt. Men efter att jag träffat Oskar och framförallt då när Oskar och jag och några till träffade Mattias Björn Söder, Jimmy Åkesson och Richard Jomshof faktiskt på samma gång tror jag.
Ja.
Så insåg i alla fall jag att Stockholm var lite en udda fågel.
Ja, men det var ganska mycket så. Det var därför, för det är alltid du säger är egentligen väldigt ömsesidigt, Linus. Att man kände en connection och någon som tänker lite på samma sätt. Och det fanns ju många väldigt trevliga, sympatiska människor i Stockholm som är värda all form av respekt. Men distriktet som helhet då var väl, som jag vet inte om man ska säga bakåtsträvande, om det är för starkt ord.
Ja, men många röster var det i alla fall
lite grann så. Det var ju också, tror jag, var väldigt positivt för både dig och mig och vår fortsatta utveckling i partiet, att vi ganska tidigt kom i kontakt med ett antal, nästan jämnårig höll jag på att säga, med undantag för Rickard, han är ju jättegammal. men i övrigt ganska tidigt kom i kontakt med personer i de södra delarna av landet.
Mm. Jag tror att Rickard är yngre än Dick faktiskt.
Ja, nej, men det
kan
det där är sån här stående skämt som vi har, att vi brukar reta Rickard för att han är gammal.
Ja, gammal och ja.
Han kompenserar genom att vara väldigt omogen, så i snitt jämnar ut sig.
Två komplimanger igen. Nej, men för att liksom knyta upp den säcken, så kommer jag ihåg att jag, Oskar, Martin Kinnunen och Erik Almqvist, det är egentligen primärt vi fyra, startade upp någon sorts SDU Stockholm.
Ja.
2005 kan det ha varit.
Ja, det kan vara. Det låter rimligt, ja.
Vi hade en del uppstyrda debattövningar och sådär, men sen hade vi många väldigt icke-uppstyrda debattövningar där vi egentligen så var nog liksom, vi ville dricka öl, men vi kombinerade det med att ha liksom
helt enkelt nytta med nöje.
Nytta med nöje.
Ungdomsförbundet på den här tiden var väldigt enkelt administrerat, för det var uppdelat i fyra distrikt. Det var norr, syd, öst och väst. Mm. Sen hade vi en ganska stor tillväxt i Stockholm och bröt oss loss från det.
Och det gick ju bra ett tag i alla fall.
Ja.
Nej, men det var ju en plantskola som fungerade väldigt bra under en tid. Nej, men sen så har väl jag och Oskar haft... det var ju till och med så här, jag kanske går lite långt om jag säger det här som jag säger nu, men jag tänker ändå säga det, att jag satt i valberedningen för riksorganisationen 2010 när vi kom in i riksdagen. Och jag tror att om jag inte hade gjort det så hade Oskar blivit invald som ledamot redan då. Men jag sa att jag, när Oskar kom upp på tal, så sa jag att jag lämnar rummet, därför att vi sågs på den tiden som nästan en person, eller i alla fall av vissa sågs som nästan en person. Och jag kände att jag vill inte bli inblandad, för jag skulle ju inte kunna tala illa om Oskar. Jag skulle inte kunna säga att han inte var lämpad, för att han var det. Så jag sa att jag anmälde delikatessjävel, eller vad man nu kallar det. Och då tyckte de inte att han skulle vara med i alla fall, vilket var lite underligt tyckte jag, men ja.
Jag tyckte det var ganska skönt, och jag satt ju som tjänsteman första perioden som vi gjorde i riksdagen. Och att lära sig både de formella gångerna med det vi jobbar med, betänkanden hit och betänkanden dit och motioner och allt sånt där, att lära sig det i en lite mer i en väldigt aktiv roll, men ändå tillbakadragen, så att säga, lite i skymundan. Mm. Det är inte alls, det är verkligen ingenting jag ångrar, utan tvärtom någonting jag skulle rekommendera framtida presumtiva riksdagskandidater.
Det kallas ju att gå den långa vägen.
Att gå den långa vägen, så jävla lång var den ju för övrigt inte heller. Nej, utan nej. Det var ju en mandatperiod, sen var det ju invald 2014. Va?
Jag har ju inte tänkt på det förut, men det stämmer ju det du säger. Dock att jag absolut inte fick det, eftersom jag mest åkte runt i Sverige med Jimmy, alternativt skällde på journalister.
Så ja, exakt. Men jag kunde sitta lite grann på kontoret och sen så fick någon annan vara ansiktet utåt så, och lära sig i lugn och ro hur allting funkar. Mm. Och det är ingenting som jag på något sätt grämer mig över eller ångrar, utan tvärtom, det är någonting jag kan rekommendera.
Var aldrig kommunalpolitik aktuellt för er?
Vi var ju både i Stockholm då, vi var ganska svagt stöd i Stockholm. Vi hade ingen representation. Vi kom in i riksdagen innan vi slog oss in i stadshuset.
Mm. Okej, okay. Ja, det är sant. Det stämmer, just det.
Nej, alltså när det stod, jag ska inte säga att jag någonsin har haft liksom gjort valet mellan att kandidera i Stockholm eller riksdagen. Jag tror jag kandiderade 2010, men det spelar ingen roll, för vi fick ingen mandat.
Ja, men det gjorde du.
Ja, det gjorde
du toppade den listan till och med.
Dels det, att det var ju ett år, eller en mandatperiod efter vi kom in i riksdagen som det blev aktuellt med Stockholm. Då var det andra personer som var profilerade i Stockholm, så det var fullt naturligt att helt andra personer toppade den listan. Men sen ska jag villigt erkänna att det är först på senare tid som jag har varit liksom mer engagerad och intresserad av Stockholmspolitiken. Och det beror på att jag avundas ju människor som kommer från mindre orter, där man kan faktiskt bry sig om hela sin ort på ett annat sätt. Mm. I Stockholm är det väldigt lite liksom lokalpatriotism på kommunbasis. Man är möjligtvis lokalpatriotisk kopplat till sin stadsdel eller till sin förort eller till sin del. Ja, men lite som vi har pratat om tidigare med dig. Och
eller jag som är uppväxt i innerstan och vill ha kraftiga biltullar, ja, så att ingen
precis,
tar sig in.
Precis. Nej, men tänk på dig själv.
Subventioner om man åker ut.
Tänk på dig själv, Erik. Har du liksom under ditt liv känt starkt engagemang för utvecklingen i Kista? Förutom liksom det möjligtvis nationella aspekten av det. Men liksom, alltså man känner inte en stockholmare. Jag tror att man
Kista, var ligger det?
Ja, exakt.
Jag tror att idag är faktiskt kommunpolitiker också. Inte i Stockholm dock, eftersom jag är utlokaliserad till landet.
Mm. Ja, okej.
Okay. Mm. Skinnskatteberg.
I Skinnskatteberg sitter jag i kommunfullmäktige som ordinarie ledamot.
Häftigt.
Ja, i alla fall. De här grejerna ihop gjorde ju att det var ju liksom inte något aktuellt att kandidera i Stockholm. I alla fall inte på den högre position 2014. Så därför så blev det riksdagen för mig och Oskar.
Nu tänkte jag att vi skulle förklara för våra lyssnare varför du, Oskar, är här just den här veckan.
Vi ska... Jag trodde det var för att ni saknar mig så mycket.
Ja, det, ja jo. Det, men då hade du kunnat vara här förra veckan.
Ja, det är sant.
Och veckan innan det. Men det var ju för att vi inte visste vad vi skulle prata om. Nej, men det, jag ska vara fullständigt transparent. Idag är det tisdag. Imorgon onsdag så kommer det att röstas om någonting i riksdagen.
Ja.
Och det sänds, det här avsnittet sänds på fredagen. Mm. Men ja, berätta lite kort.
Vad... Vi får utgå från att ingenting händer från mellan idag, tisdag idag och onsdag imorgon då. Så ska det nog gå att hantera ändå.
Ska vi utgå från saker som inte kan hända, det vill säga själva utgångspunkten? Men som inte kan ändras?
Ja, eller kommer att ändras.
Ja.
Men alltså, det var egentligen... Moderaterna som var först med det ganska direkt efter att riksdagen öppnade efter jul och nyårsuppehåll och så. Och nu blir jag lite teknisk här, men vi kan förklara det under sakens gång här, och Linus som har suttit i riksdagen kan hjälpa till också. De la något som kallas för utskottsinitiativ. Och det är ungefär vad det låter. Man tar ett initiativ i utskottet, i det här fallet finansutskottet då, där jag sitter. Och det kan man göra.
Om man har majoritet för det.
Ja, men läggare kan man ju göra alldeles oavsett. Men, och det gjorde de. Och det här initiativet bestod ju av att gå in och göra ändringar i då statens budget som vi beslutade om förra hösten. Inte vi då, vi röstade ju emot såklart. Vi röstade på vår egen budget, men regeringens budget gick ju igenom då med stöd av COL. Och det här greppet är ju intressant. Dels är det intressant i sak, därför att det man gör i sak är att man tar bort ett antal vad vi har identifierat som dåliga reformer i hela det här januariavtalet för att då finansiera extra tillskott till kommuner och regioner. Och det är så att säga politik. Man tar bort det här Miljöpartiets friår som är direkt galenskap, och man tar bort Centerpartiets ingångsavdrag som också är kanske inte galenskap men åtminstone är dyrt och ineffektivt. Om syftet är att skapa sysselsättning så att säga. Så det tar man bort för att finansiera då tillskott till välfärden hos kommuner och regioner. Så i sak ligger det här väldigt väl i linje med vår politik. Och därför fick det också mitt stöd då när vi har behandlat det här utskottet. Och det fick även stöd då efter vissa justeringar av Kristdemokraterna och Vänsterpartiet. Vilket alltså är majoritet. Och det här är som sagt intressant då, dels för att vi skjuter till 2,5 miljarder till välfärden och till kommuner och regioner som kommer i princip omgående. Då. Det här beslutar vi alltså onsdag denna vecka. Så det ska redan vara beslutat för er som lyssnar då, om ingenting konstigt hinner hända under mellan idag och imorgon. Men sen är det ju intressant också för att det är lite okonventionellt grepp att gå in och göra ändringar i en redan beslutad och beslutad statsbudget som också har trätt i kraft. Och någonstans så är det ju, åtminstone från där jag sitter, men någonstans är ju liksom grunden för själva regeringsinnehavet och ett regeringsunderlag, det är ju att man får igenom sin budgetpolitik och sin ekonomiska politik. Annars är man ju ganska impotent, minst sagt. Och nu visar det sig då att regeringen med stödpartier, eller lydpartier som jag brukar kalla dem bara för att retas lite, de sitter inte helt säkert. För de samlar ju inte majoritet. De samlar ju 164 mandat och de hade behövt vad blir det, 11 till för att få majoritet.
Och de kommer normalt från Vänsterpartiet. Ja,
ja precis. Men i det här fallet så börjar ju Vänsterpartiet vakna upp och märka att det här var inte så kul att bli åsidosatta.
Men hade de inte skrivit ett avtal om att Vänsterpartiet inte skulle få något inflytande?
Jo, och det kanske någonstans här kan jag i det här fallet faktiskt förhålla mig till Vänsterpartiet och lite grann förstå deras bevekelsegrund, för att det gjorde ju inte dem så glada. Och därför har de nu så att säga i någon mening då teamat upp med Sverigedemokraterna, Moderaterna och Kristdemokraterna.
Men, och det här ligger ju inte, de gör ju inte bara liksom av ren djävulskap, utan det här ligger ju i linje med Vänsterpartiets politik, att man tillför miljarder till välfärden och plockar bort miljarder från vad ska man säga, företagssubventioner Vad man nu ska kalla det för. Det är ju Centerpartiets politik där. Men,
jo, det är ju det här som är parlamentarism. Alltså, det är det som är så märkligt att Centern och Liberalerna är förvånade.
Ja.
Att, liksom,
ja.
Att de har skrivit ihop sig med Löfven i en minoritet om att nu ska de styra landet. Och som du sa, där, inte, vänster ska inte ha inflytande och Sverigedemokraterna.
Men det bestämmer ju inte dem.
Nej, eftersom de partierna kan ju agera på egen hand.
Ja, de partierna kan och har då agerat på egen hand. Mm. Och exakt vad det här får då, det är dels så sitter vi nu alltså med, jag har inte betraktat Vänsterpartiet som ett oppositionsparti. De vill gärna göra det själva, men faktum är att de släppte fram den här regeringen. Och därför är de, i min värld i alla fall, så är de definitionsmässigt inte ett oppositionsparti. Utan vi har tre oppositionspartier som röstade nej till regeringen Löfven. Det är vi, det är MD, KD. Det är vi som utgör oppositionen. Vänstern är någonstans mitt emellan. Men nu har de, känner de uppenbarligen att det är läge att tuffa till sig, vara lite oppositionella. Och vad det verkar så får de ju någon form av utdelning för det i opinionen. Och det höga förtroendesiffror för Jonas Sjöstedt och går bra i opinionen för dem också. Så det här kan nog fortsätta i olika skepnader och former under mandatperioden. Och frågan är ju då hur länge de här januaripartierna mäktar med. För vi sitter alltså och monterar ner deras avtal bit för bit. Och den strid som bara nu har påbörjats och kan få en ganska spännande utveckling, det är ju striden om arbetskraftsinvandring. Där man har börjat samsas bland de här fyra partierna som står utanför. För januaripartierna säger att dagens regler för arbetskraftsinvandring ska värnas. Punkt. Det är en enskild punkt i det här januariavtalet. Och dagens regler för arbetskraftsinvandring i Sverige är ju alltså sinnessjuka. Västvärldens mest kravlösa, slapphänta regelverk. Och det är, de behöver vi ändra på. Då tar vi bort en till sån här punkt i januariavtalen till deras förtret och såklart, men till vår glädje och till våra väljares glädje, tror jag.
Men några saker vill jag ändå säga. Jag kan väl säga på en gång då, eftersom jag är ansvarig för klippning och utläggning av det här, att vi kommer sända det här avsnittet oavsett. Så den här disclaimern att vi vet ju inte vad som händer imorgon, den finns ju ändå där. Och därför så vill jag också tillägga att jag är nog inte riktigt lika...
Disclaimer.
Förlåt. Vad heter det då? Han får så mycket skit för sig. Det är därför han vill markera.
Det är bra. Det där är bra.
Förtydligande eller...
Ja, eller frånsägande av ansvar.
Fotnot.
Att vi vet ju inte hur det går imorgon.
Jo, men vi kan vara ganska säkra. Alltså betänkandet som sådant är justerat i utskottet.
I och för sig.
Så det som händer imorgon är att jag går upp och har en debatt på morgonen. Och sen så voteras det på eftermiddagen.
Men rent tekniskt kan Vänsterpartiet byta fot.
Rent tekniskt så kan det hända saker.
Kan vänstra.
Ja. Jag säger inte att det är särskilt troligt att de gör det med tanke på att de har haft den här linjen i utskottet och gjort en väldigt stor sak av det.
Ja.
Men jag är inte säker, alltså. Det kan jag säga på en gång. Vi får se hur det går. Men förutom det, då, jag ser lite liksom... Det är väldigt banbrytande det här att Vänsterpartiet väljer att fullfölja den här grejen. Därför att de har ju varit... Även om de var före oss, så att säga, rent medialt, tror jag, att ansluta sig, var de inte det? Det blev i alla fall bilden att de var det. Det spelar ingen roll egentligen vad som är sant och inte i mediala sammanhang. Bilden blev att vi anslöt oss, så att säga, efter att de hade anslutit sig. Och det kanske kan vara en faktor som liksom talar till positivt, att det är vi som stödjer då ett förslag som de redan har valt att stödja. Men som sagt, jag tycker ändå att det är ganska oortodoxt för Vänsterpartiet att gå med på en sån här grej. De hugger ju verkligen Socialdemokraterna i ryggen, i alla fall ur Socialdemokraternas ögon sett.
Alltså skälet är ju förra gången, för det allt handlar om parlamentarism, väljarna har röstat in de mandat man har gjort, och nu är det precis som det var på 20-talet, det vill säga en ny kraft som har brutit sig in. Förut var det Alliansen och Rödgröna, nu kom Sverigedemokraterna inne med nästan opinionsmätningarna är det ju mer, men i mandatet är det 17,5% som är då mellan de här två gamla blocken. På 20-talet var det ungefär likadant, då fanns det stort liberalt parti, stort konservativt parti, och så var det Socialdemokraterna som bröt sig in. Men då hade man en annan taktik, och den undrar jag om Löfven hade tjänat på att använda. För då sa statsministerna som var utsedda, om inte vi får igenom vårt förslag så avgår vi. Och det gjorde de. Jag tror det var 10 regeringar under 20-talet. Mm, och det är ju en annan taktik att använda. Nu verkar det ju som om Löfven vill sitta kvar var som än händer.
Ja, men deras partisekreterare var ju ute och hotade med att avgå.
Ja, det var lustigt.
Och jag låg väl inte sömlös vare sig den natten eller nätterna därefter heller inför det.
Du kanske i så fall av glädjeendorfiner liksom.
Ja, nej, men snarare så. Men det är ju uppenbart så här, med respekt, alltså Socialdemokraterna var ju ett annat väsen på det 20-talet än på det här 20-talet. Och idag så är det, nu vet inte jag exakt hur det såg ut för 100 år sedan såklart, för så gammal är jag inte, men idag så är det ju fullständigt uppenbart att det är liksom innehavet av regeringsmakten, det är det som spelar någon roll. Allt annat kan vi kompromissa om. Vi principer, liksom, här är mina principer, tycker du inte om dem, då har jag andra. Men det är liksom Rosenbad och regeringskansliet, det är det som spelar någon roll, ja, det är för Socialdemokraterna. Det tycker jag, för mig är det helt uppenbart att det är så. Men ingenting är heligt förutom att sitta då och trycka i Rosenbad.
Och då blir det ju dyrare och dyrare, för att annars hade man ju kunnat man ju naturligtvis inte, men Vänsterpartiet hade ju kunnat bli lite skrämda om sossarna hotat att avgå om de då förlorar den här voteringen. Men det gör de ju som sagt inte, utan makten är viktigare.
Men alltså, jag måste bara säga, rent sakpolitiskt så ligger ju det här, alltså om nu SD, MKD och V får igenom sin ändring imorgon, det vill säga i förrgår, då rent sakpolitiskt så ligger ju det mer i linje med sossarnas politik än regeringens. För det är ju det som är, det är ju Centerpartiet har ju fått in den här punkten. Men det är bara de som vill ha det.
Det är ingen annan vill ha det.
Exakt det jag skulle säga. Och det är precis. Alltså, dels har vi ett vänsterparti som har skäl att knipa en fjäder i hatten i och med nederlaget med värnskatten i någon mening och en del andra saker. Och sen har du det största regeringspartiet, sossarna, de skiter väl i de här två frågorna som de måste slakta. För att ha råd med den här reformen. Alltså de kunde nog inte bry sig mindre om vare sig friår eller vad heter det, ingångsavdrag,
ja. Nej, men så är det. Men det är ju lite grann, alltså, om man ser det som att man öppnar upp Pandoras box lite grann. Göra det här nu på det här sättet? Vad är det som hindrar att man går in och gör en större ändring som är lite känsligare för dem, så att säga. Men jag tycker att de anklagar ju då oss för att det här liksom, vi har haft en slags budgetdisciplin om man ska hantera budgeten som en helhet och så vidare och så vidare. Och det kan ju finnas någon liksom bärighet i den typen av argumentation, men vad det här pekar på är att du behöver helt enkelt samla en majoritet för ditt regeringsunderlag och för den budgetpolitik som du avser föra. Och gör man inte det så kan du få problem.
Min poäng var mer att jag tror att Löfven och Sjöstedt, alltså inte du utan Jonas, är ganska överens om det här. Jag tror inte att det är någon liksom större strid, och det är därför jag menar att man kanske inte ska ropa hej om kommande eventuella skott under vattenlinjen på regeringen från oppositionens sida. För jag tror inte att Jag tror vi har alla skäl i världen att framstå som att de gör saker mot liksom Löfvens vilja, men och Löfven har allt att tjäna på det också, men
nej, det tror inte jag. Alltså,
det tror jag.
Nej, att socialdemokratin framstår som den förlorande parten här, det tror jag kommer att sjunka in i opinionen.
Det är skadligt, men det är mindre skadligt än motsatsen.
Det tror jag. Eller, men, tror du?
Ja, nej, jag håller nog med dig, Dick, att så är det. Men hela det här, man pratar om en liksom budgetpraxis och en regelverk kring då hanteringen av statsbudgeten och sådär. Det där går ju alltid att runda. Alltså finns det en politisk vilja som utgör en majoritet, då går det ju alltid att runda. Förra mandatperioden så hade vi inte en liknande sak, men ändå snudd på att då väcktes det också ett utskottsinitiativ som gick ut på egentligen ett hot om att då riksdagen riktar misstroende om finansministern går vidare med ett antal aviserade skattehöjningar. Då var hon, Magdalena Andersson, alltså på gång med den här entreprenörsskatten. Vi har tydligen för många entreprenörer i det här landet. Vi behöver vara lite färre, så vi måste beskatta dem hårdare. Och det fick ju dåvarande alliansen, inklusive mig och Sverigedemokraterna, att lite grann gå i taket. Och då sa vi helt enkelt på utskottssammanträdet i finansutskottet då, att går ni vidare med det här så börjar vi sparka enskilda statsråd. Med effekten att de ändå drog tillbaka det. Mm. Så det här, liksom, man kan ha vilket regelverk och ramverk kring budgeten man vill, men finns det en politisk vilja som dessutom uppnår en majoritet, då kommer ju den att, så att säga, materialiseras. Mm. Men, ett eller annat sätt.
Men om de hade fått igenom den här entreprenörsskatten, tror du inte att det hade blivit färre förnedringsrån nu då? I så fall?
Ja, just det. Ja.
Mm. Jo, det hade det nog.
Sorry, jag kunde inte låta bli. Vi fortsätter gräva lite grann i det här med kommunmiljarderna. Linus, du hade en infallsvinkel där.
Ja, alltså man drar ju alltid öronen åt sig när man inser att ens eget parti då... jag tänkte säga sida nu, men det kommer på att det får jag inte säga.
Sida?
Slår sina påsar ihop med Vänsterpartiet. Mm. Då tänker man alltid att här är det någon hundgrav. Och det är det alltid. Nästan alltid är det en hundegraven i form av olika uppsåt eller bevekelsegrund till varför man gör olika saker. Vänsterpartiet skulle ju, nu raljerar jag, men de skulle ju gärna ge alla pengar till olika kommuner för att anställa folk för statliga pengar och på så sätt, inom citationstecken, skapa jobb. Det är ju så deras, liksom, syn på ekonomi är. Så att de tycker att vi ska skjuta till de här extra miljarderna till kommunerna, det är inte särskilt konstigt. Och jag har sett många reaktioner på bland annat sociala medier och annat mot partiets, alltså Sverigedemokraternas, hållning i den här frågan, som går ut på ungefär att ja, men kommunerna är i kris på grund av flyktingvågen och flyktingkrisen. Varför vill ni skicka pengar till dem? Och då har jag svarat både på olika sätt, men på olika ställen också, att vi, bara för att vi inte, alltså vi kan ju såklart svära oss helt fria från orsaken, det tror jag inte att någon tvivlar på eller har några avvikande synpunkter på. Sverigedemokraterna är inte skyldiga till den skit som har uppstått i kommunerna med ekonomisk kris och så vidare.
Kallar du snarare människor för skit?
Nej, men ekonomiska problem är ju skit. Snarare är det tvärtom, att vi har ju sagt ifrån exakt hela tiden. Och det som hände var att man ljög ihop att det skulle bli miljonregn över kommunerna, och så blev det inte det. Men
superekonomi skulle vi ha.
Superekonomi, ja. Exakt. Men, och det är det jag vill komma till, vi är ju inte någon jäkla skolgårdsmobbare. Bara för att vi inte är orsaken till att skadorna uppstått, så kan väl vi ändå komma dit med första förband. Det är människor som lider ute i kommunerna för att välfärden monteras ner. Det är liksom kallt på äldreboenden, och vi ser exempel på märklig, liksom, neddragning i mat och andra, väldigt många små exempel på hur man hela tiden försöker spara varenda krona i kommunen. Och det sparas ju på många gånger på svaga grupper, så som äldre svenskar som har levt och arbetat och byggt upp det här landet, som nu får betala priset för fullkomligt inkompetenta politikers okunskap och extremism.
Men det betyder inte att, missriktad välvilja.
Det, ska jag säga. Och det menar jag snarare ett argument för att vi ska vara med på den här förstärkningen av kommunerna. Jag tycker inte heller att det är bra att vi ska behöva skicka extra miljarder till kommunerna, men nu är läget som det är.
Mm. Nej, men jag håller med dig till 100% Linus. Och kanske att det, så att säga, att jag tror fler och fler att det finns en koppling mellan senaste åren eller årtiondenas förda migrationspolitik och den ekonomiska realiteten i kommunsektorn. Det tror jag fler och fler tycker är uppenbart nu. Och det kan säkert förklara en hel del av den opinionsutveckling vi har sett. Och det är, kanske att det funkar när man är ett litet 5%-parti att sitta i ett hörn och skrika att vi är inte skyldiga, för det är vi inte. Det är precis som du säger, Linus, att vi har ju faktiskt varnat för precis den här situationen under väldigt lång tid. Men nu är vi ju inte det. Nu är vi ett 25%-parti. Vi aspirerar på regeringsmakten. Min statsministerkandidat heter Jimmy Åkesson, och det tror jag gäller för oss alla som sitter här.
Får jag gäller för Jimmy, det hade vi uppe för.
Ja. Men då är det så att vi får ta ansvar för andras problem. Problem som andra har orsakat. Och det kan man tycka är otacksamt i någon mening. Men det spelar ingen roll. För det är så ändå.
Exakt.
Och sen att vi landar med lite olika infas. Ja, det är klart att man ska dra öronen åt sig när vi hamnar i samma block, konstellation som kommunisterna. Alltså, de vill ju avskaffa privat äganderätt. Bara en sån sak. Vilket är fullständigt sinnessjukt, såklart. Men just nu så har vi landat med lite olika infallsvinklar och lite olika motiv, så har vi landat i samma slutsats. Och det blir i realiteten så blir det samma sak. Det blir en liten förstärkning för kommuner och regioner. Och sen kommer inte det här lösa några problem, det vi gör nu den här veckan i riksdagen. Mm. Men det lindrar en akut situation på marginalen.
Ja, och jag tycker vi har ju fått reaktioner till poddredaktioner om till exempel kommuner som Vilhelmina då. För några år sedan så hade de, fanns det artiklar om att de gick med stora överskott på grund av migrationen då. Och nu så är det enorma underskott. Ja. Och det gäller ju många kommuner. Det är ju varje vecka dyker det upp nya kommuner som har enorma problem och ska spara mycket. Så att på ett sätt så det här tillskottet, det bevisar ju att man hade rätt också. Att det skulle leda till problem.
Ja. Och tittar vi på SKR, alltså Sveriges kommuner och regioner, de kommer med sina rapporter med viss regelbundenhet, och det såg ju ganska illa ut när de kom i höstas. Och sen så tittar vi på den som kom efter, så har ju situationen så att säga inte förbättrats, utan behoven ökar. Utgifterna ökar snabbare än intäkterna ökar. Mm. Och det säger sig själv att den situationen är inte hållbar, så det här kommer vi jobba vidare med.
Alltså, jag har ju bara varit en enkel medborgare som har sett det här, och jag har till och med mejlat in till Nacka kommun och frågat, men det här är ju, ni måste inse att det här är ju en stor förlustaffär för kommunen att ta emot de här nyanlända, och sen har man skyllt på att man måste då, men då får jag så till svar officiellt från Nacka kommun att under 2 år så ska de få bidrag från staten, så det kommer inte kosta kommunen någonting, sen kommer de vara i arbete. Ja, men driver du med mig? Och så skickar jag statistik då för en länk från Statistiska centralbyrån. Så att det tar ju liksom otroligt mycket längre tid tills att ens hälften.
Jag och Oskar har räknat på det ganska många gånger. Alltså det är antagligen oändlig tid.
Ja, exakt. Ja, men precis. Sen kan man då säga att om man placerar nyanlända i en rik kommun, ta liksom enorma mängder skattemedel och förvärva bostadsrätter då i Nacka. Ja, men de kanske har bättre förutsättningar faktiskt att få försörjning än om man sätter någon i Vilhelmina. Där det inte liksom finns samma... Alltså, förmögna människor genererar ju arbete, på tal om det här med att konfiskera allting. Men min fråga i alla fall till Oskar var, du som har varit inne i politiken, där du liksom har haft inte någon lågbetald informatör på Nacka kommun som skickar ett mejl, utan så här hyfsat högutbildade, eller det kanske ska vara osagt, men, men i alla fall folk som har kommit ganska långt i den politiska karriären, som har haft samma inställning. Hur har det liksom, har du fått äta lugnande medicin, eller hur har du klarat det här?
Nej, men jag är ganska lugn som person faktiskt. Jag stressar inte i onödan. Jag tror jag lärde mig det redan i lumpen när man fick den där halvgalet befäl som liksom gav en uppgift, och så fick man 12 sekunder att lösa uppgiften som uppenbart tar åtminstone 30 minuter, och till slut så är det bara att det finns ingen mening att stressa. Så jag är ganska lugn som person, och lite som en teflonpanna kan man väl säga, att dumheter bara rinner av.
Men är det någon som har kommit fram till dig och sagt att ja, sorry, du hade rätt?
Nej. Nej, inte från någon representant från de andra partierna.
Nej,
i alla fall.
Du har fortfarande fel, men någonstans så...
Random folk på stan är ju framme titt som tätt.
Det där kommer. Jag har varit med om det 2 gånger från riksdagsledamöter har sagt det till mig. Men då är det efter några öl.
Då, just det.
jag tycker det här ämnet är skitintressant, det som du tog upp nu med för det här är någonting som folk väldigt sällan förstår. Och det förstår jag. Det är inte för att folk är dumma i huvudet på något sätt, utan det är bara att det är väldigt svårt att liksom måla upp bilden. Många människor känner människor som har kommit till Sverige och gjort sig en karriär och står för sin egen försörjning. Så då tycker de att det här med att vi säger att det kostar pengar med migration, det kanske inte är riktigt sant. Men det där är ju en falsk bild man målar upp för sig själv. Och eftersom jag ändå har Oskar här, så tänkte jag att vi kunde bara gå igenom det lite snabbt. Hur många procent av en grupp, vilken som helst, behöver förvärvsarbeta för att den gruppen inte som grupp ska belasta välfärden?
Ja, alltså i princip så bör vi komma upp i samma sysselsättningsgrad som inrikesfödda. Och gärna samma lönenivå också. Oftast är det inte samma lönenivå, utan många jobbar ju i låglöneyrken. Men sen så har ju då migranter en relativt, de inrikesfödda, lite mer gynnsam demografisk situation, åldersmässigt. Mm. Mm. Man är lite mer i, ja, vår ålder, hör på att säga, eller ännu yngre till och med, och inte så ofta 80, 85, 90, mm, och ligger på geriatriken och är multisjuk och gammal.
Men det kommer det också.
Men det kommer det också. Det visar sig att även utrikesfödda blir gamla. Mm. Med tiden, precis som alla andra. Mm. Inte helt otippat kanske. men i princip så ska det liksom inte vara en förlustaffär, så bör man ju ha samma sysselsättningsgrad som alla andra, som inrikesfödda. Och jag ser inget så här bärande liksom argument eller skäl till varför det inte skulle vara så. Varför det ska vara någon slags närmast naturlag att utrikesfödda har en lägre sysselsättningsgrad. Det borde ju vara, ja, om inte tvärtom, så borde det inte vara någon skillnad alls.
Man börjar syfta på att vi räknade på det här och jag tror vi landade på en, givet att man hade ungefär samma löner, mm, så hamnade vi på en sysselsättningsgrad på 72.
Så kan det nog vara.
72%.
Och det, ja, just det. Och det finns ju lite studier på det också.
Ja, för att en grupp som grupp betraktat ska vara plus minus noll på det systemet som sådant.
Tar det liksom från noll år till döddagar, eller tar det från arbetsför ålder?
Nej, sysselsättningsgraden...
Ja, det kommer aldrig dit egentligen. Till den siffran. Så det tar oändligt lång tid.
Ja.
Man kommer inte upp så högt.
Nej,
och där man ska vara lite försiktig med sysselsättningsbegreppet också, eftersom det är lite otydligt.
Just det, ibland är det så att det räcker med att jobba avlönat en timme per vecka för att räkna som,
ja,
sysselsättning.
Ja, det gör det också. Men, och det gäller ju även för då subventionerade anställningar. Och nu har vi ju så, dels har vi så väldigt många olika typer av subventionerade anställningar, alltså skattesubventionerade anställningar. Sen är de så kraftigt subventionerade. Mm. Så staten går in och betalar lönekostnader. Då spelar det egentligen ingen roll om man har låg eller hög lön. Det blir ju ingen intäktsaffär för samhället på det stora hela. Nej. Om det är staten, skattepengar som bekostar det.
Exakt.
Jag tror
vi gör det lite svårt för oss. Eller rättare sagt, vi kanske slänger ihop alldeles för mycket onödiga siffror. För min slutpoäng var egentligen bara att, bara som en modell, låt säga att man har en grupp på 100 000 personer, så kan hälften av dem jobba och vara superintegrerade och jättebra. Utan att det betyder att gruppen som sådan var en så att säga vinstaffär att ta hit. Så att det där snacket om att det kommer pengar någon gång i framtiden, det är bara skitsnack. Det kommer inte komma några pengar. Det kommer att vara en belastning. Det finns en högre sjuk- eller utnyttjandegrad av välfärdstjänster hos den här gruppen och så vidare och så vidare. Det är bara en ekonomisk belastning. Det finns ingen ekonomisk vinst i det. Låt oss ha det liksom klart.
Ja, och det där blir jag lite, det som jag oroar mig lite grann är ju, vad händer när vi börjar närma oss pensionsåldern?
Ja.
Mm. Och den här gruppen då, där alla är så väldigt unga på pappret, enligt uppgifter. Och sen så ska man gå i pension då och inte har varit yrkesverksam i någon högre utsträckning.
Mm.
Det blir en påfrestning på pensionssystemet.
Verkligen.
Så tipset till dagens 90-talister är att börja pensionsspara i tid.
Mm.
För samhället kommer inte hjälpa er.
Och i tid har redan varit.
Ja, Oskar, jag har uppfattat dig som att du ligger lite grann till höger i ekonomiska frågor, och det som händer nu med väljarströmmarna är ju att det är många socialdemokrater som söker sig till Sverigedemokraterna. Behöver de vara rädda för dig, om jag ska ställa en helt uppriktig fråga?
Nej, det tror jag inte. Det är nog ingen som behöver vara rädd för mig i onödan i alla fall. Men, alltså, dels tycker jag att höger-vänsterskalan, den är ju, dels är den lite överspelad. Det är andra typer av politiska konflikter som vi ser idag, som kanske inte placerar sig där så väldigt enkelt. Sen är det så att jag ser det lite grann som i vilken liksom kronologisk ordning ska man göra saker. Jag tror så här, att har du ett väldigt sunt, positivt näringslivsklimat, för det är ju det vi kan göra. Politiskt kan inte driva företag, men vi kan skapa vettiga spelregler och långsiktiga spelregler så att företagare kan frodas. Då borgar ju det i sin tur för en stark utveckling av ekonomin, vilket är själva grunden för att upprätthålla en välfärdsstat. Men det är lite grann den änden man måste börja i. Man kan inte börja tvärtom då, att liksom gå Vänsterpartiets väg, slå undan benen för företagarna, tokhöja skatterna för att finansiera välfärden. Därför att det kan du göra ett år eller kanske två. Men sen har det så att säga underminerat hela dynamiken i ekonomin. Och ingen kommer, företagare som är riktigt drivna, de kommer flytta utomlands. den högkompetenta kvalificerade arbetskraften, den kommer flytta utomlands. Så liksom, du kan göra det ett budgetår, kanske två, och ha skyhöga skatter för att förstärka välfärden, men sen tar det slut. Så man måste tänka i det steget att börja med ett positivt, livskraftigt företags- näringslivsklimat för att kunna finansiera en stark välfärd. Sen tror ju inte jag att alla då nuvarande eller då de ganska stora grupper väljare som står på något sätt vägen mellan S och SD, att de protesterar om de får en skattelättnad. Tvärtom skulle jag nog säga. Så fortsätter vi fokusera på liksom skattelättnader för vanliga löntagare och även lägre inkomster. Kanske inte då de med de högsta inkomsterna, utan människor med låga och vanliga inkomster. Det tror jag absolut vi kan fortsätta attrahera socialdemokratiska väljare.
Jag vill säga att de sossarna sänker skatter för de som tjänar allra mest.
Ja, för sådana som mig och fackpampar och andra. Och det får ju de stå till svars för, såklart, eller försvara i alla fall. Det har inte vi föreslagit, utan våra skattelättnader har ju varit riktade mot just vanliga löntagare och låginkomsttagare.
Alltså jag tycker, för det första tycker jag att det var en god poäng där, att det är nog få sossar som går till oss för att de egentligen är sossar. De går ju till oss för att de har slutat vara sossar.
Ja, så är det
också.
Det
är ju liksom en poäng i sig. Men sen tror jag att det är så här med höger och vänster. Jag skulle vilja urskilja liksom Sverigedemokraternas högerpolitik.
Nu får jag flika in här. Jag sa ju höger i ekonomiska frågor.
I ekonomiska frågor skulle jag precis säga.
Du skulle säga det. Ja, då får du fortsätta.
I ekonomiska frågor. Alltså jag skulle vilja dra upp en annan linje än höger och vänster. Jag skulle vilja säga om man är så att säga för vanligt folk och folk liksom på landsbygd och sådär, eller inte. För det är ofta det som det förväxlas ju oftast det här. Alltså människor som tror att ja, men moderater, de bryr sig inte om vanligt folk och folk i glesbygd och landsbygd. Och det vill jag inte liksom sätta mig till doms över huruvida de gör eller inte. Det får man bedöma själv. Men när det gäller, jag ska säga framför allt saker som Oskar har gjort utspel om och råkar jag veta kommer göra utspel om, men det kan vi inte prata om. Så fokuserar ju Sverigedemokraternas så kallade högerpolitik väldigt ofta på vanligt folk. Så det gäller satsningar på, jag vet inte, vi hade massa satsningar på infrastruktur norrut. Vi har bara en sån sak som jobbskatteavdraget. Det är ju inte en högerskattesänkning, det är väl snarare en vänsterskattesänkning.
Ja, men bensinskatt.
Bensinskatten.
Precis. Alltså, om man ska se det här, det är därför jag tycker den är liksom sagt, lite för simplifierad och lite för dummande att bara ha liksom ett streck då, som man ibland så får man ju genom det här tv-programmen och ja. Sånt, så ska man placera partierna till höger och vänster och upp och ner, ja, inte ens upp och ner, utan bara höger och vänster. Och det är klart att ser man det som skattetrycket som andel av BNP, och de som vill ha ett lägre skattetryck som andel av BNP, de är höger, och de som vill då tvärtom, de är vänster. Ja, då är det så att vi är lite höger, om man bara har det måttet. Men sen så är det så, precis som Linus säger här, att vad innebär det? Ja, det innebär att vi vill inte göra bilen till en klassfråga. Att vi vill ha lägre bensinskatt. Mm. Vem är det som drabbas i första hand? Ja, det kanske är den ensamstående småbarnsmorsan boende inte i tätort som jobbar deltid i vård och omsorg. Mm. Vrid och vända på varenda spänn. Budgeten går knappt ihop och sen så kommer Miljöpartiet med sossarnas goda minne och chockhöjer bensinskatten.
Mm. Jag tror också, om jag får filosofi...
Är jag höger eller vänster då för att jag har lite empati för den här ensamstående småbarnsmorsan som bor utanför tätort?
Men jag tror att om jag får bli lite filosofisk så tror jag att Sverigedemokraterna håller på liksom att vrida tillbaka paradigmen på något sätt. För att när Socialdemokraterna då fick fäste ordentligt i Sverige, då intalar man ju människor att nej, men du behöver inte ta ansvar för dig själv. För det är ju staten tar ansvar för dig. Åh gud vad skönt, tänkte de. Då höj bara skatten så då tar någon annan hand om mig. Och EU har ju nu blivit precis på samma sätt. Ja, men om det inte går bra för oss i Sverige, då har vi EU som räddar oss. Men det händer ju inte. Alltså, på samma sätt som att du kan inte bli rädd. Du ska inte tro att staten räddar dig. Vi har ju så många exempel på det nu. Pensionärer som blir hemlösa. Staten är inte där. Och på samma sätt med EU. Nej, men de räddar inte oss. Vi måste klara oss själva. Vi är oss själva närmast. Så att, med det sagt så tror jag att alltså det här med att skatten, det är ju ett självändamål för Socialdemokraterna.
Ja, ja, men de vill ju ha, alltså det ligger ju inbakat i deras DNA så att säga, att man vill ha kontroll.
Ja, men om man skulle säga till Stefan Löfven, ja, men om du höjer skatten, då kommer jorden explodera. Han skulle ändå höja skatten liksom. Nu lugnar vi ner tempot lite grann och ska prata om garantipension, Dick. Du hade en fråga.
Ja, precis. Nej, men det är en fråga som upprör många. Den är ju till för de som har verkat i Sverige, kanske inte jobbat alla, men verkat i 40 år. Och det är ofta är det ju då kvinnor som har haft hand om barn, och det kan vara änkepension och så. Och där har ju... det skett en förändring där folk som har kommit till Sverige ganska sent har fått ta del av det och tillgodoräkna sig 40 år. Och det upprör många moraliskt. Hur ser du på det?
Ja, men så är det ju. Det finns ett så kallat flyktingundantag i den här garantipensionen. Och det är ju korrekt. Alltså, det här är ju lite grann äldre generationen då, såklart. Alltså, nu har vi ju... Sverige märker nästan ut sig att vi har väldigt hög sysselsättningsgrad bland kvinnor, och det är ju väldigt positivt. Men så var det ju inte bland mina far- och morföräldrar, som i och för sig är döda och begravna nu. Men där kanske det var lite vanligare att det var, man var ofta mannen som gick till bruket eller till fabriken, och man kunde då försörja, kanske inte levde så där i överflöd, men man kunde försörja familjen med bara en lön. Och kvinnan var då hemma och tog hand om huset och barn och sådär. Och sen så går mannen och dör, eller män dör lite tidigare. Och kvar har du då en kvinna som har förvärvsarbetat extremt lite och alltså inte har någon egen pension. Då får man då garantipension. Och för att man ska få full garantipension så ska man då ha levt i landet i 40 år. Om man då inte är flykting och då har det här då, eller så kallad flykting, och har då det här flyktingundantaget, då får man tillgodoräkna sig 40 år även om man inte levde i Sverige. Och det är klart att det är upprörande att du ska ha liksom olika system. Beroende på då bakgrund i det här fallet. Och man får alltså full garantipension även om man då bara bott i landet i ett år. Och det här rent pekuniärt i rena kronor och ören, så är det inte ett jätteproblem i dagsläget. Det är ett antal pengar som försvinner. Men det är ett problem som kommer att tillta, för att vi har stora grupper som inte förvärvsarbetar och alltså inte bygger upp någon pension. Och som kommer bli beroende av det här systemet sen. Och då kommer det här kommer ju bli en enorm belastning på statsbudgeten på lite sikt.
Och det här bryter ju mot den svenska modellen, den svenska välfärden, där vi ska ha lika behandling av alla. Ja. Och där vissa då grupper särbehandlar. För jag tror att väldigt många har inte någonting emot invandring rent generellt, men man är väldigt upprörd över just de här ojämlikheterna mellan svenskar som hela tiden missgynnas.
Ja, men precis så är det. Och det är ju inte ett sätt att bygga sammanhållning. Nej. I ett samhälle. Att vi har lite olika regelverk beroende på vart man kommer ifrån. Mm. Tänk om motsatsen hade varit sant, då hade det varit ett ramaskri såklart. Men det är klart att det ska vara samma spelregler, samma regelverk, samma krav så att säga, samma skyldigheter. Tycker jag då i alla fall. Och det här, jag hade en debattartikel kring det här för, om det var i förra veckan eller veckan där innan. Och det här är någonting som vi följer upp liksom inom ramen för det budgetarbete och de budgetmotioner vi lägger såklart. Men det är ett exempel av många där man specialkonstruerar då regelverk för att det ska passa en viss del av befolkningen. Men när jag tycker att det borde vara samma regelverk för hela befolkningen.
Men vad är alternativet då? Om man kommer till Sverige som flykting när man är 64, låt säga. Och har saknat förmåga att försörja sig. Vad är det, socialbidrag då från 65 års ålder, eller vad händer?
Ja, till att börja med så vet jag inte om man hade kommit som så kallad flykting till Sverige vid 64 års ålder eller någon annan ålder heller, om vi hade bestämt.
Nej, men det är ju en sak. Det är inte att det varit krig i Danmark såklart.
Ja, exakt. Nej, men så är det. Vi ska ta emot flyktingar från vårt eget närområde, men inte från närområden på andra sidan jordklotet. Men ja, så är det ju såklart. Att det hade ju blivit det hade ju blivit försörjningsstöd istället för den personen, som är då lägre. Så är det.
Mm. Ja, men då...
Ja, alltså, för att förtydliga där, Sverigedemokraterna har under flera år varit för en ordning, och där har Oskar varit väldigt, väldigt djupt inblandad, en ordning som gör gällande att medborgare är de som tar del av den generella välfärden. Är man inte medborgare av andra skäl, har valt att flytta till det här landet, så omfattas man av andra regler. Och tanken är väl ett försörjningsstöd som kanske till och med är lägre än nuvarande. Men behovsprövat och utformat så att man klarar sig. Alltså, det är också en faktor med försörjningsstöd, att det är ju faktiskt behovsprövat. Det är inte så att man får en stor bunt pengar och så får man göra lite vad man vill med det. Och det kan bli ännu mer behovsprövat. Och jag är själv förespråkare för den modellen. Alltså, man får betalt för så att man har tak över huvudet och mat på bordet, medicin till barnen och så vidare som jag pratat om tidigare. Men att det är de pengarna man får. Det är liksom ingen spending cash, oj förlåt, fick pengar. Ja. Inga sådana excesser. Utan om man har valt att flytta till ett land under förvändningen att man har flytt, då är man naturligtvis nöjd om man får mat på bordet och tak över huvudet. Och är man inte nöjd med det, då har man antagligen inte flytt. Då har man antagligen valt att migrera. Och då är det en helt annan sak. Då bör man skaffa sig ett jobb, lära sig språket och bli medborgare.
Ja, och det där ska vi vara tydliga med också, att vi pratar ju om ekonomiska migranter, den absoluta huvuddelen.
Ja, precis. För man har ju flytt genom 5, 6, 7 säkra länder. Så ja. Det måste ju vara något annat som lockar här än just bara...
Exakt liksom. Ja.
Men hur ska man göra nu? Om ni skulle få en stor del av makten, SD kommer ju aldrig få över 51%.
Säg aldrig.
Nej, precis. I alla fall inte
fortsätter ticka på den här farten. Så. Men jag tror inte det. Eller i alla fall inte under överskådlig tid.
Nej, precis. Men låt säga att ni ändå kan förhandla er till ni har en stor liksom... nu ska jag inte använda ett engelskt ord, men ni har mycket påtryckningsmedel att få igenom er politik. Vad gör man då med de här personerna som Linus nu målar upp, att man har kommit som flykting men man nöjer sig då inte med bara att bo i ett tält och få mat för dagen? Ska man göra någonting retroaktivt eller ska man låta de här systemen ticka på?
Nej, men alltså, dels vi måste ju börja i rätt ordning. Dels behöver vi ju strypa fortsatt invandring, asylinvandring i alla fall. Sen behöver vi ju ha en aktiv återvandringspolitik på olika sätt, och även där behöver vi börja med det som är mest akut. Det som är liksom mest akut, det är ju människor som inte är medborgare i det här landet som är kriminella. Det är ju en sak att man kanske då belastar, så att säga, transfereringssystem, välfärdssystemet lite grann. Det är ju inte positivt, men det är hanterbart. Men vi har en ganska stor grupp människor som inte är medborgare i det här landet som begår ganska grova brott. Jag kan inte förstå, jag tycker inte att en åklagare ska, som då inte ens väcker frågan om utvisning som påföljd, även i då händelser av ganska, eller ganska riktigt, riktigt grova sexualbrott. Det är ju fel. Dels är det fel på den enskilda åklagaren som väljer att inte göra det, men det är också systemfel. Det alternativet ska inte ens finnas vid den typen av brottslighet. Så det är där vi måste börja, liksom, en riktigt, riktigt alltså en ambitiös återvandringspolitik där. Sen har vi en stor grupp människor som inte riktigt finns på pappret, så att säga. Alltså uppehåller sig i Sverige utan giltigt uppehållstillstånd. Inte har giltigt skäl att befinna sig i riket. De behöver vi få rätt på, sätta i förvar, utvisa omgående. Och sen kan man ha ett system där vi knyter liksom välfärdssystemen, socialförsäkringssystemen, lite som Linus var inne på, tydligare till just medborgarskapet. Att man ska inte komma hit annat än av skäl för att jobba, för att vi har ett liksom lukrativt bidragssystem. Det är det här nu använder jag engelska ord. push and pull faktorer. Alltså vad är det?
Trycka och dra faktorer. Kan vi få använda push och pull? Snälla.
Ja, det är ett begrepp. Det är ett engelskt begrepp som vi inte har. Ja, det får vi göra.
För det är så att majoriteten av människor som kommer till Sverige, det är ekonomiska migranter. Och det är en realitet. Det går inte att argumentera emot det. Det är inte ett påstående, det är ett fakta. Och då är det såklart att vi kan använda systemen för att motverka eller liksom motverka det om vi vill, om det finns en sån politisk vilja.
Men jag tänker, du som är ekonomiskt bevandrad, har du någon gång funderat över att man kan, att det finns en otrolig vinning att, ta till exempel den här familjen i Nacka, den här polygamfamiljen. De var ju 17-18 barn och 3 fruar och en man och sånt där. Eller kanske var 16-17 barn och sånt där. De fick ju 1 miljon i bidrag per år.
Ja.
Och jag i min företagsvärld, om jag gör en investering i en fastighet och jag får 10% avkastning per år, då är det i dagens lågräntemiljö är det ju fantastiskt. Mm. Så egentligen så skulle ju kommunen kunna låna upp 10 miljoner på marknaden. De har ju extremt låg ränta. Säga till den här familjen, ta de här 10 miljonerna, men se bara till att ni får aldrig mer komma tillbaka till Sverige. Det är liksom, vi får fingeravtryck, irisavtryck, allt. Ni får inte komma tillbaka. Det är en jättebra affär för Sverige. Har du funderat i de banorna någon gång?
Ja,
man ska liksom höja det här återvandringsbidraget.
Ja, jag har inte bara funderat det. Det har vi gått fram med. Det finns ju redan. Inte i den storleksordningen.
Nej, alltså,
såklart,
det
finns ett återvandringsbidrag. Det finns ett återvandringsbidrag för den som frivilligt
återvänder. Det är så lågt satt, men det finns ju inga incitament. Får man 1 miljon i bidrag som familj per år och så får man återvandringsbidrag som inte ens når upp till ett års bidrag.
Men du måste också stänga gränsen först. Alltså, man måste ju ha makten för att stoppa inflödet innan man kan... För annars drar du hit ännu fler människor.
Det vore typiskt i Sverige att man får återvandringsbidrag. Först tar bilen över till Köpenhamn.
Och kommer tillbaka.
Tar två bilar tillbaka.
Nej, och sen så kanske det stora problemet i det här fallet är kanske att man kan få den typen av bidrag. Som då icke-medborgare. Den typen av bidrag och transfereringar kanske ska vara förbehållet just de som är medborgare i den svenska staten. Alltså jag har alltid haft, svenska staten har primärt ansvar för de som är medborgare i den svenska staten. När man är medborgare i en annan stat, då är det den staten som har primära ansvaret.
Ja, jo, men ta som exempel USA. Alltså där som arbetskraftsinvandrare med green card, där bor man ju på nåder.
Ja,
alltså där får man förnya det hela tiden. Det systemet, så fort man har fått uppehållstillstånd i Sverige...
Så är det livsvarigt väldigt ofta.
Det verkar ju vara så,
precis.
Vilket är jättekonstigt.
Men det är klart att vi inte är främmande, till och med föreslaget att man ska höja återvandringsbidraget. Men det finns redan, men det är väldigt lågt och det är inte så högt utnyttjat. Men det måste ju vara i kombination med det som Dick är inne på, att vi måste få kontroll på inflöde, och sen så måste det vara i kombination med att man stryper bidragen för de som är här, så att du får så att säga dubbla incitament.
Men i princip så menar du att återvandringsbidrag, det är till de som redan är medborgare, som kanske har dubbla medborgarskap, att man säger så här, du får väldigt mycket pengar här för att säga upp ditt svenska medborgarskap och så flyttar du tillbaka.
Nej, det riktar sig primärt till de som inte har svenskt medborgarskap men har uppehållstillstånd.
Men de skulle man ju enligt den amerikanska modellen egentligen bara kunna rycka upp uppehållstillståndet.
Det hade man kunnat göra. Mm. Det hade man absolut kunnat göra.
Varför gör man inte det då? Eller varför föreslår ni inte det?
Ja, det är bättre att ha system som ändå bygger på frivillighet. Alltså som sagt, begår du brott, då ska det inte vara någon diskussion, då ska man ut.
Och brott är själva en cykel, bidragsbrott?
Ja, jag tror att det där kan man nog diskutera lite grann. Jag tycker att vi behöver inte prata, jag vet inte exakt vart man ska dra gränsen. Men definitivt om vi är inne på sexualbrott och våldsbrott i största allmänhet, så tycker jag att man har liksom gått över både en och två gränser. Och då ska man ju utvisas på livstid. Och det ska inte vara någon diskussion. Det finns ju också den varianten att man blir utvisad under en period, sen får man komma tillbaka. Varför ska vi någonsin välkomna tillbaka en människa som har begått ett allvarligt sexualbrott? Som inte är svensk medborgare. Vilket förakt för offren alltså. Ja.
Vi har varit inne på det här massa gånger. Alltså det är ju, jag förstår dig, Erik, din invändning.
Men jag ställer bara frågor.
Ja, okay.
Jag har ingen egen åsikt. Absolut
inte. Lyxigt att bara sitta och ställa
frågor. Du är känd för det verkligen, att inte ha några åsikter.
Jag ville bara själv inflika att det kan ju bli problem också, för att det är väldigt, väldigt många invandrare som har kommit hit som faktiskt bidrar otroligt och betalar väldigt mycket skatt. Och det blir ju problematiskt om man ger ett generellt bidrag så att även de som vi vill ha kvar, om de får en halv miljon för att flytta tillbaka. Alltså det blir,
fast ja, det är ju om de vill det för en halv miljon så får de väl göra det.
Jag alltså, tycker man skulle om det är någon som är riktigt kompetent och duktig, så skulle man förbjuda dem. Ja, du måste riva passet.
Du har tagit din inspiration från Iran.
Ja, det är det liksom.
Ja, exakt.
Otroligt många intressanta och givande diskussioner idag, tycker jag. Eller vad tycker
absolut,
ni?
Ja.
Mycket bra. Mm.
Men nu är det dags att avrunda. Och då tackar vi dig, Oskar Sjöstedt, så väldigt mycket för att du hade tid att komma förbi.
Alla goda ting har sitt slut.
Ja, precis.
Men vi ses säkert igen på ett eller annat sätt.
Garanterat. Längst fram på någon black metal-konsert på Sweden Rock, om inte annat.
Jajamän.
Ja.
Vad ska vi se för någonting nu?
Ja, jag har inte läst på inför avsnittet, men Sweden Rock är så bra på det där. De slänger ju in något band till alla, någon lite så här glam sleaze-akt och någon black metal-akt varje år.
Men Rautil går vi på, det är ju...
Rautil går vi på, absolut. Ja. Jag kommer gå på Amaranth också,
just det.
Garanterat. De spelar bra musik och är väldigt trevliga också, människor. Jag känner några av dem privat.
Och så har vi till bra, jag har ju många bra svenska band i för sig, men vi har Månegarm också kommer nu i år.
Det. Norrtäljes stolthet.
Just det.
Mm.
Mycket bra.
Det här är alltså inte någon hårdrockspodd. Jag vill bara
vi skulle avsluta. Förlåt. Stort tack till er som har lyssnat, och tack förutom Oscar så vill jag tacka Dick Eriksson och Linus Bylund.
Tackar.
Tackar.
Och trevlig helg.
Och trevlig helg, just det. På återhörande. Hej.